Hej, du lyssnar på Den ideologiska frågan, en podcast från Politism. Jag heter Erik Rosén och är chefredaktör och ansvarig utgivare för Politism. I den här podden träffar jag opinionsbildare och politiker både till höger och vänster för ett samtal som inte handlar om just dagsaktuella frågor. Istället ska vi försöka fokusera på ideologiska utgångspunkter och principiella överväganden. Idag har jag med mig Hanne Kjöller, skribent, författare, krönikör på DNs ledarsida. Och jag börjar med att fråga dig den svåra frågan direkt. Hur beskriver du själv var du står ideologiskt?
Jag är liberal. Jag tycker att det går ju naturligtvis att dela upp det här, och inte minst nu när det är sån osämja inom den liberala familjen. Men sen skulle jag säga också, förutom att jag är liberal och feminist, så är jag också en sann demokrativän och en vurmare av rättsstaten och maktdelningsprincipen. Och det är i de här sista delarna där jag kanske skiljer mig från många andra, för många säger att de är det, men när det handlar om enskilda ärenden, immigrationsfrågor och så vidare, då börjar man tulla på det här med om man ska följa lagen eller inte.
Och om du utvecklar det, hur skiljer du dig där från andra som kallar sig det här? Som är det i ord, men du är det i handling då, så att säga.
Jag skrev en bok som heter En halv sanning är också en lögn, som handlar om den här typen av journalistik. När man lyfter fram ett enskilt fall och säger att den här personen borde få stanna. Det kan gälla migrationspolitiken, men det kan också gälla socialförsäkringen, eller kan gälla andra sådana här roller där det är en medborgare som inte har fått någonting som då det här mediebolaget tycker att man ska få då. Och då har jag många exempel i den boken, och nu är de i och för sig lite till åren komna, men till exempel kan jag säga då det här när det ibland dyker upp någon väldigt gammal människa som kanske inte har någon familj kvar i det land som hon eller han kommer ifrån. Och så säger man den här personen borde få stanna. Och det tycker jag är en fullt rimlig hållning. Men då måste man säga på vilka grunder. Och då måste man också kunna fullfölja det och säga därför ska jag lägga en enskild motion i riksdagen. Eller därför ska jag argumentera för att vi återinför det här som kallas för sista länken. Som riksdagen under ganska stor enighet avskaffade för nu, jag tror det är över 20 år sedan. När man sa att familjeanknytning, det är kärnfamiljen och barn under 18 år. Och man kan inte, om man säger så här att hon måste få stanna, då måste man förklara, okej, men varför? Och vad är det som ska ändras i lagen? Jag vill inte ha ett system där chefredaktörer bestämmer att men den här flickan är så gullig, eller hon har glasögon och själv har jag ögonproblem, eller den här gamlingen är det så himla synd om.
Utan jag vill ha förutsägbart, så att säga.
Ja, eller? Det ska vara det är en del av rättssäkerheten att man ska kunna överskåda konsekvenserna av någonting och att man har bestämt sig för att den här gruppen får stanna.
Men det finns ju en i nästan all sån här lagstiftning, eller i nästan allt kan jag inte säga, men i de här lagstiftningarna finns det ju ofta att man talar om ömmande skäl eller synnerligen ömmande skäl och så vidare, som är en ganska diffus lagstiftningsgrund, även om det uppstår praxis även där. Är det inte då att medierna har en uppgift att pröva vad den innebär genom att lyfta de här fallen?
Nej, jag tycker medierna har en uppgift att sätta det enskilda ärendet i ett sammanhang. Ibland när jag skriver så kan jag utgå från ett enskilt ärende för att sen gå över på systemnivå. Men jag gör aldrig det ena utan att göra det andra. Utan man måste ju berätta på vilket sätt lagstiftningen är fel. Och det här du pratar om, synnerligen och ömmande skäl, de skrivningarna har ju förändrats under årens lopp. Och tidigare, för kan det vara 90-talet, så hade vi ju tog vi nästan inte emot några personer som vi erkände som konventionsflyktingar, vilket är liksom den högsta statusen när man har rätt till allt samhälleligt stöd som alla andra medborgare har i ett land. Och vi erkände nästan inga, inte ens de som flydde från Afghanistan, men andra länder kanske då erkände 40-60% av de som kom som konventionsflyktingar. Vi hade någon siffra på 1,2 eller någonting. Utan vi använde hela tiden det här med, om det då hette ömmande skäl eller synnerliga skäl, jag kommer inte ihåg. Vilket då skapar ett godtycke. Och jag vill ha en förutsägbarhet. Och det är egentligen samma sak som jag argumenterar för med det här med våldtäktslagstiftningen. Jag tycker ju naturligtvis som feminist och som medborgare och som nästan alla andra att våldtäkt är ett fruktansvärt brott. Men vi måste ju ändå ha ett system där även gärningsmannen vet när det begås.
Nej, jag håller med dig i behovet av ett förutsägbart system. Jag är inte säker på att jag håller med dig om mediernas roll där, eftersom jag tycker att det kan vara mediernas roll att lyfta enskilda berättelser och se hur stämmer det här överens med rättsmedvetandet, hur stämmer det här överens med vad politikerna tycker och den ordning de driver, hur håller det ihop och finns det en logik i det och så vidare.
Men tycker du inte då till exempel, som i ett fall då med en kvinna som heter Janna, tror hon heter.
Det, ja. Minns det.
Tycker du inte då att det i så fall är mediernas roll att säga sätta den enskilda berättelsen i ett sammanhang. Den här möjligheten att få hit ensamstående äldre familjemedlemmar, den avskaffades då och då av de här 7 partierna eller av de här 5 partierna, och nu är det samma personer som röstade för det förslaget som demonstrerar och som obstruerar avvisningar och som gör allt det, men gör något, för det är inte bara medierna,
är
det är politikerna
överens.
Det är politikerna också som
överens.
Opponerar på sig själva.
Ja, visst.
Jag tycker det är skamligt.
Ja. Nej, men det ser man ju från alla partier att man egentligen i medierna egentligen går i opposition mot politik som man har varit med och fattat beslut om. Och där är vi helt överens. Jag ska rulla tillbaks till det du sa ideologiskt, att du är liberal och att du även sa att det kan vara svårt att definiera vad det är just nu i det här.
Nej, jag tycker inte det är svårt att definiera.
Nej, men att det finns en strid kanske om vad det innebär.
Ja.
Vad lägger du in i det? Om vi kommer bort från den här rättsstatsdiskussionen, utan vilka liberala värderingar är det som ligger till?
Väldigt komprimerat att individen ska kunna få göra allting som hon eller han vill som inte skadar någon annan, alltså frihet. Och jag ska säga att i det här spänningsfältet som finns nu, där jag tycker då att många av de som tidigare definierades som sig som liberala inte är liberala längre, och i den här konflikten som finns nu mellan, om vi ska säga det så, fri rörlighet och välfärd, så lutar jag mer åt fri rörlighet än åt välfärd. Samtidigt så är jag inte libertarian, så jag tycker inte vi ska avskaffa alla välfärdsförmåner. Jag är en oerhört stor vän av skolan och tycker att det är viktigt med en fungerande skola för att människor som kommer från påvra bakgrundsförhållanden ska kunna utveckla sig själva och göra vad de vill av sitt liv. Och jag, både för individernas skull men också för samhällets skull. Jag tänker på en sån debattör som Hans Rosling som har påverkat världen kanske mer än, jag kanske inte ska säga någon annan svensk, men har verkligen gjort fotavtryck i världen på ett imponerande sätt och bildat både svenskar och människor utomlands. Han har ju själv beskrivit, med sina bubblor beskriver ju han sin bakgrund, och jag menar, hade han levt i en annan tid så hade han aldrig blivit den han hade blivit. Han hade aldrig blivit läkare ens. Och det handlar ju om att tillvarata förmågor, precis som vi pratar om när det gäller biståndspolitik, så, och när vi pratar om att det här att lyfta flickor, så handlar det om att ett land kan inte utvecklas om man låter halva befolkningen, om man inte kan plocka stjärnorna ur den liksom, gruppen. Och på samma sätt är det ju med utbildning här hemma också, att det är oerhört viktigt för ett samhälle att hitta Nobelpristagarna i Husby eller i Tensta eller vad det nu än är. Och då är en fungerande skola för alla en förutsättning. Så att om jag skulle välja mellan fri invandring och skola, då skulle det liksom bli väldigt svårt. Mm. Men jag tycker att den här debatten är skev delvis, och om jag ska definiera vad jag själv tycker, så tycker jag så här att jag har då, när jag säger så här, opponerar på de här enskilda fallen som lyfts fram i media, så gör jag ju det från ett håll där det handlar om att systemet måste vara rättssäkert. Vi måste ha en maktdelningsprincip som innebär att vi har ju nu ett domstolsförfarande som bestämmer vilka som ska få stanna eller inte. Och vi kan inte börja ifrågasätta. Vi kan inte ha en poliskår som säger så här, du blev förvisso dömd för våldtäkt, men vi kör inte dig till Kumla för vi tycker att du verkar vara en sån schysst kille. Eller sådana principer är oerhört viktiga. Och när jag har fört de resonemangen så har jag aldrig sagt att vi borde ta emot färre. Vi ska bara veta vad som gäller, och det måste alla veta. Och samma sak att jag har tyckt att de här uppgörelserna när det gäller papperslösa har varit fel. Därför att har man fått ett nej så ska man åka. Och nu säger alla det. Men det gjorde inte alla när jag började säga det. Utan då tyckte man att ja, men ändå och så si och så. Och att jag inte har lagt... Jag har inte sagt att vi måste begränsa invandringen eller det kommer att bli sharia lagar i Sverige eller det kommer att bli så. Jag tror ju invandring i grunden är någonting gott. Mm. Och jag tror att det är viktigare för människor att kunna röra sig i världen och kunna liksom göra någonting åt sin situation än att de ska få allt. Mm. Och den diskussion som var i Sverige, jag retade mig jätteofta på den diskussionen som var före krisen 2015 i migrationsdebatten, när det var, jag kommer ihåg att jag tror det var en rapport som hade ett nyhetsinslag om att nu har det kommit så många och det finns så få tolkar. Mm. Och det innebär att då hade man hittat någon skola i ett mindre samhälle där de hade liksom 20 olika språk som var ganska, ja, vad ska jag säga, det var inte arabiska utan det var liksom mer marginella språk, om man säger så.
Det är svårare att hitta tolkar till, helt enkelt.
Och då har de här ensamkommande barnen rätt till undervisning på sitt hemspråk, men det fanns, låt säga att det fanns liksom 10 tolkar i hela Sverige som var auktoriserade på just det här språket. Och då hade man löst det med Skype, så det satt några tolkar i Uppsala eller var de satt och så satt de och tolkade. Och då var det helt upprörande, tyckte liksom människor. Mm. Och likaså trångboddheten i Rosengård, eller att man inte får tandvård i tid när man har kommit som asylsökande eller vad det nu än är. Ja, men jag säger inte att det är bra med trångboddheten i Rosengård, eller jag säger inte att Tensta är ett trevligt område. Men det måste väl ändå vara bättre att bo där än att sitta i ett fängelse hos Assad och få sina naglar utdragna.
Där är vi oerhört överens, men jag måste säga att jag tycker inte att det finns en motsättning där egentligen, att... Självklart är det bättre, men det hindrar väl inte att medierna ska rapportera om de problem som uppstår, de behov som finns av just tolkar och så vidare, eller av bättre tandvård, eller av om välfärden inte når tillräckligt långt och så vidare.
Ja, fast det är ju en sån här indignationspolitik och det här med rättighetsperspektivet och så, och jag tror att om vi ska säga det, en sak där vi inte är överens, till exempel, så tycker ju jag då att om man då står inför en sån här situation, vi säger Syrien eller människor som lever i förfärliga länder som flyr hit, då ska de liksom fly från det helvetet, och sen ska de komma till Sverige där man ska ha, där det är oerhört viktigt att de måste ha kollektivavtalsenlig lön, fast de kanske inte kan språket eller inte är produktiva eller kanske har gått 6 år i skolan eller någonting sånt. Och jag tycker att det här med egen makt till den fria rörligheten hör ju det också, att så långt det går kunna försörja sig själv. Mm. Detta är en grund för alla samhällen. Det är liksom en grund för även så kallade primitiva samhällen.
Men här måste jag komma in och någonstans... Här tycker jag att det finns... min syn är ju att jag vill ha en så generös, även om jag inte gillar ordet generös sammanhang, en omfattande flyktinginvandring, för att jag tycker att vi har ett oerhört stort ansvar som rikt land och som ett land med väldigt välfungerande institutioner och god infrastruktur och allt det här. Jag tycker att vi har ett ansvar också för att västvärlden, även om Sverige kanske inte alltid är det, är ofta en aktör i de konflikter som finns. Men jag menar ju att legitimiteten och stödet för en sån flyktinginvandring som jag vill se luckras upp om man samtidigt säger, ja, men då kan de konkurrera med sämre villkor, med lägre löner, med längre dagar och så vidare. Då tror jag att det stödet för en flyktinginvandring, som förvisso redan idag är ganska skört, minskar oerhört snabbt.
Jag tror att en anledning till att vi har den situation vi har idag och att Sverigedemokraterna har kunnat växa sig så starka, det beror i huvudsak på, det finns säkert många förklaringar, men i huvudsak på att det finns en frustration hos många människor som kämpar oss lite för att få vardagen att gå ihop och arbetar och går upp tidigt på morgonen och lämnar barn på förskolan och allt möjligt och sen se att det finns en stor grupp som inte försörjer sig själva. Jag tror att om det absolut bästa för integrationen, tror jag, det skulle, och för acceptansen för att människor har olika religioner och för bönutrop och för liksom alla de här nya influenserna som kommer in i vårt samhälle, det skulle ju vara om vi fick fler, om fler människor bidrog till systemet och om vi också fick förebilder. Jag tänkte på det här med romerna till exempel. Tänk om vi kunde få ett samhälle där man lite titt som tätt träffade romer som var läkare, som var advokater, som var, liksom hade jobb som alla andra eller liksom höga befattningar. Tänk vad Barack Obama betydde som symbol när han som färgad man blev president i USA. Så att jag prioriterar social rörlighet framför det här att man måste gå in på en viss lön. Och där har vi ju, jag kan förstå din synpunkt, men samtidigt så har vi ju en konkret verklighet att förhålla oss till när det handlar om kvinnor som kommer hit från, låt säga från Afghanistan, som kanske är analfabeter. Det är fullständigt orealistiskt att tänka sig att de ska gå 9 år i skola, lära sig svenska, sen ska få gymnasiekompetens och sen ska bli aktiva på arbetsmarknaden. Och samtidigt så är det så att vi har ett samhälle som, när jag hade ett ganska litet barn och ville ha en cykelsadel eller en sån här barnstol installerad på min cykel, ja, då var det liksom väntetid i 5 veckor. Vi har ett samhälle där vi går och lämnar saker till grovsoporna, där det är många av dem som känner sig liksom tyngda av att de inte har någon tid, gör ju väldigt mycket saker som andra människor skulle kunna göra, även kanske utan att kunna språket.
Jag tror ju, jag är en oerhört stark anhängare av kollektivavtalet och att vi har höga lönenivåer, att vi inte accepterar konkurrens med lägre löner. Jag skulle vilja invända där, i, till exempel i byggbranschen så finns det ju många som har blivit missnöjda med arbetarrörelsen och med Socialdemokraterna just av den anledningen att de i sin byggbarack så ser de nästa byggbarack där någon som kommer från ett annat EU-land eller från ett, till exempel något gammalt Sovjetland, jobbar för halva priset eller har mycket sämre försäkringar, gör farligare arbeten och så vidare och därför får uppdrag. Och det tror jag är en lika stor faktor som att man ser att människor inte försörjer sig själva. När man ser att ens egna villkor och löner inte längre är attraktiva för att det finns någon som gör arbetet billigare, då tror jag att man ställer människor mot människor och att man på den vägen får ett ifrågasättande av invandrarna som finns här.
Men det är lite två olika saker, tycker jag. Därför att det ena är ju då kompetenta byggarbetare från ett annat, kanske EU-land till och med. Och det jag pratar om, det är vad ska vi göra med den här stora gruppen som vi inte kan utbilda i kapp. Och det är liksom lite olika lösningar. Och när det gäller byggbranschen så måste jag säga att jag tycker jag föredrar ju att ha utländsk arbetskraft om jag ska ha något byggarbete gjort hemma. Därför att jag tycker att min erfarenhet därifrån med svenska byggnadsarbetare, det är att de inte kommer i tid, att de inte går att nå på telefonen, att de är oerhört krångliga och inte, och det där gör inte jag och det går inte och allt är omöjligt och så vidare. Och då tycker jag att det finns en hantverksskicklighet hos byggnadsarbetare som kommer från de forna östländerna, och det finns en tjänstvillighet som jag upplever inte finns hos eller i alla fall hos vissa av de svenska byggnadsarbetare som jag har varit i kontakt med, plus att jag tycker att de är extremt överbetalda.
Ja, jag håller med dig om allt du säger om arbetskraften från gamla östländer. Det finns otroligt många skickliga och det finns en väldigt lång tradition och upparbetad kunskap. Men jag håller inte med dig vare sig om att svenska byggarbetare skulle vara överbetalda eller att de på något sätt generellt sett skulle vara lata och bekväma. Men där får vi kanske enas om.
Ska jag säga så här, att jag håller med dig om att det sannoliken är ett problem att människor arbetar i indiska kök för 30 kronor om dagen och sover på en madrass någonstans nere i en källare.
Du tycker inte att det är integrerande?
Nej, det tycker jag verkligen inte, och jag tycker inte att det är en lösning, men jag tycker att det är en följd av att vi har ett regelsystem som säger så här, 22 000 är lägsta lön, eller vad nu lägsta lönen kan täckas ligga på. Att människor och av alla som har fått avslagsbeslut som inte lämnar landet, som måste försörja sig på något sätt, som förstås hamnar i en situation där de blir oerhört utsatta och där det handlar om att få in de pengar som går att få in. Mm.
Nej, men situationen med papperslösa som jobbar för, om det är 12 kronor i timmen i Sverige ibland eller om det är 20 kronor i timmen, den ser vi ju över hela Europa, i Spanien inte minst ett exempel där,
och där
oerhört stor del av arbetskraften är papperslösa.
Ja, och jag tycker också att det har skrivits jättemycket om att vi får akta så att Sverige inte blir ett skuggsamhälle. Jag tycker vi är ett skuggsamhälle.
Mm, till en viss del så håller jag med dig där.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jag ska byta spår lite grann. Jag uppfattar dig ju helt klart som att du står till höger. Du kallar dig liberal, men jag uppfattar dig som att du står till höger om vi sätter in det på vänster-högerskalan. Men jag uppfattar inte att du har någon särskilt nära lojalitet med ett specifikt parti alls. Jag har själv aldrig heller varit medlem i något parti. Har du varit partiaktiv?
Nej.
Aldrig någonsin?
Nej.
Och det är ingenting som lockar?
Ibland. Jag tycker nästan att jag är lockad av allting. Mm. Det finns jättemånga saker jag skulle vilja hinna göra innan jag lägger mig på rättsmedicin eller var jag hamnar på det, i bårhuset. Väldigt många yrken jag skulle vilja prova på, och jag skulle jättegärna arbeta i regeringskansliet någon gång i livet. Det som är problematiskt med det är ju lite att man är halvrökt sen som journalist. Mm. Eller i alla fall att det försvårar. Men för jag skulle också vilja lära mig mer om hur det fungerar inuti. Så jag skulle gärna göra det. Men vad jag förstår så är det liksom svårt att göra om man inte blir knuten till ett parti. Mm. Och jag skulle inte ha något problem att bli knuten till borgerligheten. Eller till alliansen. Men sen så vet vi inte ens vad som finns efter valet 2018. Nej. Och även innan dess, så vad jag förstod, så blev man ju liksom anställd i ett parti. Och jag tycker att den här fria rollen som jag har är härlig. För jag tycker att alla partier i varierande grad nu är populister. Och jag tycker att det finns skäl att kritisera vart och en av dem. Men för olika saker. Mm.
Ja, nej, jag delar faktiskt den bilden av att alla i någon mån är populister, så tillvida att de svänger väldigt snabbt utifrån vad de uppfattar att en kortsiktig opinion tycker. Och sen så uppskattar även jag den fria rollen där man inte behöver kuva sig under vad partiet har beslutat på någon kongress och liknande och så vidare.
Du, får jag bara invända en sak. Du sa så här att du skulle placera mig till höger. Mm. Det där är ju inte okomplicerat, därför att den här höger-vänsterskalan är ju, sett ur dagligt språkbruk, så kanske den är rimlig då. Men alltså, när jag blev ledarskribent så hörde jag talas om Vänsterpressföreningen. Mm. Och Vänsterpressföreningen är ju liberalernas pressförening. Och det har ju de här historiska rötterna av att liberaler sågs som vänster tidigare, när liberaler tillsammans med vänstern drev frågor om kvinnors rösträtt
och hela demokratikampen.
Och hela demokratiprocessen där. Mm. Så att, och höger är, det beror liksom lite grann på vad man lägger in i ordet, men om man i höger lägger in den här konservatismen och att man ska gifta sig med någon av motsatt kön och det ska se ut så här och det var bättre förr och sådär, då känner jag mig jättefrämmande för den delen av Men däremot i ekonomiska frågor och i frihetsfrågor så är jag jättemycket höger. Men i sådana här frågor som rör liksom rätten att få bilda familj med vem man vill och göra vad man vill, då vill jag värja mig i alla fall mot den här traditionella förståelsen av begreppet höger. För jag är inte konservativ.
Nej, och då kan man se att det finns en parallell eller något som förenar mellan vänster och höger, eller mellan vänster och liberaler ska vi säga, i frihetligheten och i demokratikampen, även om det då inte gäller all vänster heller. Men det finns en frihetlig rörelse som spänner över mitten, så att säga.
Ja, och i synen på individernas lika värde och med skolan som också som knutpunkt för att upphäva de här, utjämna de skillnader som vi föds till.
Jag tycker att det är intressant att du just tar upp de skillnader som vi föds till. Och du får invända här om du tycker jag är fel. Men när jag läser dig och har följt dig ett antal år, så jag uppfattar att du ganska sällan skriver om klass och ojämlikhet. Har jag fel i det? Eller är det så att det inte är en fråga som står högst upp på din dagordning?
Nej, det är möjligt att du har rätt. Jag letar i skallen här nu, men det är möjligt att du har rätt. Men däremot så tycker jag att jag väldigt ofta skriver om, på temat ska jag säga så här, att alla har inte samma möjligheter, men alla har möjligheter. I Sverige har vi fler möjligheter än nästan överallt annars i världen. Så att mitt mission är liksom att tillvara ta de gåvor man har och de möjligheter man har. En person som är född med en svår muskelsjukdom som sitter i rullstol hela livet har naturligtvis inte samma möjligheter som den som är född med fungerande lemmar. Men däremot så tycker jag att hon också har möjligheter. Jag står inte ut med den här offermentaliteten och där man säger så, men här bor jag, vad kan jag göra och så. Och den här gnälligheten som jag tycker de här, de som bränner bilar i Husby och säger, men jag är så frustrerad, men gör något åt det då. Liksom, lös problemet. Och sen den här, jag tror...
Men blir inte det en moralistisk syn, en uppfostrande syn, att istället för att försöka se hur kan samhället lösa det här problemet, så ställer du dig vid sidan om och säger vad dumma ni är?
Nej, det blir en individualistisk syn på individens ansvar för sitt eget liv, tycker jag. Och det är ju många som har... Jo, jag säger så här, tröskeln är inte lika hög.
Om uppmaningen att sluta gnälla inte hjälper, vad gör man då?
Då säger man sluta gnälla en gång till. Nej, jag vet faktiskt inte. Men vad jag bara tror, att när man hör människor som intervjuas som bränner bilar och så, så finns ju liksom samma repiga grammofon som går varv efter varv. Ja, det är, vi har inte fått någon chans och vi har inte fått si och så och så. Och jag var på ett seminarium i Almedalen med, jag tror att det var Sollentunas kommun tillsammans med brandförsvaret och med polisen, som pratade om hur de hade arbetat för att minska bilbränderna och vad de hade gjort, och hur de förklarade att det här är trångbodda unga män som, nej, det här är trångbodda som, och de har ingen chans och det är allt möjligt. Och så hörde man hela den här raddan, och då räckte jag upp handen på slutet och frågade så här, ursäkta mig, men är inte deras systrar trångbodda också? Om man gör en analys som säger att det är trångboddhet som skapar den här frustrationen, då är man ju liksom intellektuellt ohedlig om man inte förklarar varför i så fall inte flickorna bränner bilar. Så det duger liksom inte. Sen tror jag självklart att det är så här, att det kan finnas en större frustration hos de som är födda med under liksom taskiga förhållanden och med föräldrar som inte stödjer dem i skolarbetet, eller som kanske inte har det här drivet att förmedla till sina barn. Men jag menar att då får man ändå utgå från, ja, det är här jag står. Och sen kan man välja att sätta sig i ett hörn och bara tjura och älta, fy fan, så kan vara synd det om mig. Mm. Eller så kan man säga, kavla upp ärmarna, jag ska göra någonting åt det här, det bästa jag kan. Och det bästa jag kan kanske vara liksom att få ett fast anställning på Konsum. Mm. Det behöver ju inte vara att bli liksom hjärnkirurg.
Men jag tycker att det är inte samma sak, men jag tar det för att det blir en enklare jämförelse för mig att göra, så vi ser om den går fram. Jag tycker till exempel jag tycker att människor har ett oerhört stort personligt ansvar, ett enormt ansvar att ta ansvar för sig själv och sina handlingar och så vidare. Men jag har också en pragmatisk syn, så att säga, på så tillvida att jag tror att när de inte tar det ansvaret så är det bättre för hela samhället om samhället erbjuder andra vägar. Och det exemplet jag tänker ta då är ju missbrukare till exempel, som har ett enormt ansvar där deras familjer, vänner, nära och så vidare kan kräva att de ska ta ansvar för sina handlingar. När de ändå inte lyckas med det, då tror inte jag på att återigen säga du måste skärpa dig, utan då tror jag att det är mer effektivt att som samhälle försöka erbjuda andra vägar och hitta andra lösningar och hitta en lägre tröskel för att välja ett annat liv. Mm. Det här kan kanske jämföras med små kriminella unga i utsatta områden, att man även där måste slipa ner trösklar för att det ska bli lättare att välja någonting annat än en försörjning som där man säljer droger till exempel eller liknande. Att oavsett om man tycker att de här snubbarna är hopplösa idioter, så är det för hela samhällets skull en vinst om man får dem att göra någonting annat. Mm.
Men då tycker jag så här att det finns en avgörande skillnad här, och det är att ett manifest missbruk, det är en sjukdom, det är en beroendesjukdom, och de ska tas om hand som de sjuka de är. Och där har jag också skrivit många gånger att jag har pratat om det här fönstret som kan vara öppet, och att det kan vara öppet att man känner att nej, men den här gången är sista gången, för nu händer det här och jag hamnar på Kronobergshäktet eller si och så. Och om man då vänder sig till socialtjänsten och säger så här, nu vill jag verkligen in på avgiftning och nu vill jag få bukt med mitt liv, och de säger nej, men jag är ledsna, du har ju fått 5 försök tidigare och du har ju sopat bort, sumpat bort alla dem. Där har jag sagt, man måste liksom bara säga, men vad härligt att du vill det nu, då kör vi. Och
hjälpa till. Jag ska säga att jag är helt med dig på att det är en skillnad. Däremot, det är verkligen en skillnad.
Men däremot när det gäller bilbränder, det är ju ingen sjukdom, utan det är ju ett val. Mm. Och jag vet inte vilka vägar ut man ska erbjuda mer än de vi har. Alltså jag tycker att många gånger så, men till exempel, alltså vi har ett system med avgiftsfri utbildning, med kommunal vuxenutbildning, med centrala studiemedelsnämnden. Vi har allting. Jag har fått läsa i förväg här nu Benjamin Dousas, en bok som han kommer komma ut med i maj tror jag. Han säger så här, man kan beskriva, han skriver själv i boken, jag kan beskriva som jag är uppvuxen med en ensamstående mamma i utanförskapsområdena. Han kunde ju inte svenska ordentligt när han gick i årskurs 3. Hans mamma som var städerska var oerhört driven och hittade en annan skola till honom. Han fick börja läsa svenska som andra språk fast hans mamma är svensk. Och han fick läsa i princip bilderböcker, nästan max gå på pottan, medan de andra läste Harry Potter. Han hade ju en jätteuppförsbacke, men han gick den, och sen kom han in på handel, så nu är han muffordförande. Och jag menar, om han kan det, då kanske alla kan inte bli muffordförande, och alla kan inte komma in på handels, för alla har inte de förutsättningarna. Men han är ju en sån som hade kunnat gå förlorad. Han är ju superskärpt. Och även om du inte kanske gillar hans åsikter, så är han ju, jag tycker att han är en fantastisk tillgång i den offentliga debatten, och jag tror att han kommer gå väldigt långt. Jag vet inte vad han ska bli sen, men alltså, och redan nu tycker jag att det är fantastiskt, inte så mycket för hans skull utan för samhällets skull, men och också som förebild. Om han kunde, varför kan inte andra då?
Men då tycker jag ju att det är en rimligare ingång att titta på vilka förutsättningar var det som fanns kring honom som gjorde att det fungerade. Saknas några av dem hos andra som det inte fungerar för. Jag har själv inte samma bakgrund som Benjamin Dosa, men jag har själv en bakgrund där jag också skulle kunna vara en av dem vi talar om, där jag hade en mycket stökig ungdom och kom från ett område där väldigt många inte kommer jättelångt eller har inte upplevde jättestor makt över sitt eget liv. Och jag skulle själv kunna vara ett sånt exempel då på samma sätt, men jag ser ju hur mycket som hela tiden bara har varit slump och tur och andra faktorer i vad som skiljer mig från någon som det gick betydligt sämre för. Jag tycker att det, visst har det funnits förutsättningar där, men det har det funnits för någon som stod bredvid mig också.
Men kanske har du också, kan du se skillnader i att du har ansträngt dig?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att den avgörande skillnaden, och nu blir det verkligen sidospår om min bakgrund, den avgörande skillnaden för mig är nog att jag också har en släkt med en bakgrund från övre medelklass, överklass, trots att jag växte upp under tuffa förhållanden, och att man hela tiden har pratat om vad som går att göra i livet, vad man kan åstadkomma, att man hela tiden har pekat på att det finns en väldig massa dörrar, man kan bli en massa olika saker, man kan ha förväntningar på samhället och på sitt liv, man har rätt till väldigt mycket.
Ja, men då måste ju det betyda att jag har rätt när jag säger att man ska säga det till de här bilbrännande ungdomarna i utanförskapsområden. Men du kan det här, skolan står öppen för dig och du kan göra si och så här. Istället då för att säga som många säger, ja men vi fattar, ja men det är ju synd om er, vi fattar att ni är frustrerade.
Men jag ser ingen motsättning däremellan.
För det är ju liksom bara människor i den rollen. Och jag tror...
Jag tror inte att det finns någon liksom politisk analys som tar slut vid vi fattar att ni är frustrerade. Jag tror att alla de här andra delarna finns också där.
Jo, men och sen finns den här hjälpnödigheten att man ska hjälpa människor och man ska liksom sysselsätta dem och man ska si och så. Men jag tycker det viktiga måste ju ändå vara att liksom människor själv, människors egen drivkraft för att göra någonting. Man kan säga i Benjamin Dosas fall, jag frågade honom också någon gång, tror du att du hade varit där du är om inte din mamma hade bytt skola åt dig? Mm. Och det var emot hans vilja. Han fick ju bryta med sina kompisar och allting. Och då säger han aldrig inte en chans. Mm. Och det visar ju då hur oerhört viktig skolan är och hur förfärligt det var att den skolan fungerade så dåligt som han gick i och de andra som gick kvar där. Jag menar, det kanske finns andra Benjamin Dosor i den klassen som han gick som aldrig kommer komma fram nu. Men jag kan inte se vem som kan åtgärda någonting mer än individen själv.
Det tycker jag att... I min bok är du motbevisad av det svenska samhället, av välfärdsstaten som har gjort att vi har en mycket större social rörlighet, att vi har mer jämlikhet, att vi har en oerhört högutbildad befolkning med höga reallöner och så vidare. Det är alla de delar i systemet som vi redan har satt på plats som har möjliggjort det och som skiljer oss väldigt mycket från vissa andra länder. Jag menar, ett klassiskt exempel på motsatsen är ju USA där så oerhört mycket handlar om att bara lita till individens förmåga och ansträngning, och där så fruktansvärt många fler slås ut, där enormt många sitter i fängelse, enormt många hamnar i extrem våldsamhet, hamnar i missbruk och så vidare. Så att jag tycker att välfärdsstaten i sig motbevisar det i någon mån.
Men detta är målkonflikten, för jag ser det också, att med högre krav på individerna så kommer det vara några som inte når upp. Men frågan är vad man ska lägga ribban. Liksom, vad kan man få ut maximal ansträngning av människor och maximal eget ansvar som inte kostar massa människor på vägen. Mm. Och det är en svår fråga, men jag tycker att den ligger på fel nivå idag.
Du tycker att vi att Sverige liksom curlar sina medborgare?
Ja, eller det tycker jag.
Men tror du att den här sociala rörligheten skulle öka om risken för den enskilde blev större?
Ja, alltså det beror på vad du menar med risken för den enskilde. Det
var bara häromdagen, till exempel ta socialförsäkringarna.
Men bara säga så här, häromdagen så var det en ESO, igår nu från den dagen vi spelar in då, så var det någon ESO-rapport som presenterades, som refererades i Dagens Nyheter, och jag har inte läst ESO-rapporten. Men där man också skriver om de här inlåsningseffekterna. Ylva Johansson, statsrådet, hade kommenterat det med att vilka löner en nyanländ måste komma upp i för att det ska löna sig att arbeta, för att inte marginaleffekten ska bli 100%. Mm. Det ser jag som ett enormt problem.
Där håller jag med dig. Det är ju då har man en felaktighet i konstruktionen.
Och
Men det jag tänker mer på här.
Men om vi då tar på socialförsäkringen.
Ja, precis. Där har vi ett läge där socialförsäkringen dels har beskrivits som allt för omfattande under många år. Från en sida, jag vet att du själv har varit kritisk mot sjukförsäkringen till exempel tidigare. Medan den från min synvinkel är oerhört oförutsägbar apropå lagstiftningen. Läkare, politiker, jurister, ingen vet vad till exempel normalt förekommande arbete är, och det blir oerhört många som får sjukpenningavslag, särskilt efter den nuvarande regeringens hårdare krav. Nu så har det ökat enormt. Jag ser sjukförsäkringen som ett av de viktigaste verktygen, både för att ge människor fler chanser i livet, ge dem möjlighet att komma tillbaka, och det är dessutom en av de viktigaste faktorerna bakom omfördelning av pengar. Vi omfördelar 40-50 miljarder varje år från höginkomsttagare till låginkomsttagare via sjukförsäkringen. För mig är det ett praktexempel på hur en välfärdsstat ska fungera, men medan jag tycker det har brister. Men för dig är det ett curlande eller ett daltande system, eller hur?
Nej, men så här, först och främst, du säger så här att det är oerhört många som får avslag. Rent procentuellt så är det ju inte det, utan det är ju, jag tror att det var låg på liksom, nu kan jag inte siffrorna i huvudet, men det låg på någon procent, och sen så ökade det till 3% av som fick avslag, någonting sånt. Mm. Och så skriver medierna att det är en tredubbling eller vad det nu än är, och vilket ju förstås är sant, men det var ju från en extremt låg nivå. Det här med arbetsoförmögen begreppet och normalt förekommande arbete är svårt. Och jag har inget svar på hur det ska tolkas. Men principen, vad jag tycker, mm-hmm. och i min drömvärld skulle det vara så här att man hade en väldigt hög ersättning initialt, men sen att den trappades ner raskt. Och jag tycker att den här debatten om stupstocken som har varit i Sverige, den är bizarr. Jag har en god vän som är överläkare inom bröstcancerkirurgi i Norge. I Norge är det så att man får 100% av ersättningen, men i ett år. Sen puff är det slut. Och jag frågade henne, har ni några sådana diskussioner om stupstock eller att den tar slut? Och så hon sa, nej, det förekommer inte. Det har inte vi heller när det gäller A-kassan, för här har vi samma system. Så det är ju en fråga om vad man har vant sig vid för system. Och i Sverige, det som då kallas stupstock, det handlar ju också om att det är ju inte så att sen måste man arbeta, utan är man fortfarande totalt arbetsoförmögen, ja men då ska man bli förtidspensionär som det hette förr i världen. Och jag tycker att det här med 100% i ersättning, det är ju närmast bizarrt, eftersom de flesta av oss har kostnader för att resa till och från jobbet, för att kanske vara tvungen att äta lunch ute, för att sätta på sig kläder och så. Så att det kan inte vara så att man ska tjäna på att vara sjuk. Det är det ena. Och det andra jag skulle fråga henne, då frågade jag henne om så här, kan det vara så att några av era patienter inte hinner behandlas färdigt på det här året? Och då berättade hon att när man kommer och så gör man kanske en mammografi och så ser man att här är någonting som ser ut som cancer, och sen gör man en punktion. Och så i Sverige går i den tiden från det att man får sin diagnos till man ligger på operationsbordet. Jag tror att där finns ju en jättebra infrastruktur nästan i hela Sverige. Så där ligger man på operationsbordet inom 14 dagar. Och sen så opereras man, och sen måste man läka en stund, och sen så strålas man eller får sitt statika i en viss ordning, och det ska ske en viss tid emellan. Och det där hinner man liksom på ett år. Och hon berättade att när hon träffar sina patienter första gången och man planerar in en operationstid, så säger man så här: du är inte sjukare idag än vad du var igår. Så om du vill så kan du fortsätta att arbeta fram till operationsdagen. Och om du har ett arbete där det kanske också kan hjälpa dig och distrahera dig från de här jätteplågsamma tankarna det är som innebär att få ett cancerbesked. Mm. Så om man arbetar som psykoterapeut och ska lyssna på människors lidande, ja, men det kanske inte går om man har fått ett cancerbesked. Men om man arbetar på ICA så kanske det går att scanna varor och så. Utan, men hon lägger det, då lägger man det, läkarna lägger det på patienten, mm-hmm. så att säga. Det får de avgöra. Och då är det ganska många som väljer att arbeta fram till operationen. Mm. Sen efter operationen så är det så att beroende på om man har ett fysiskt krävande arbete, om man är skogshuggare eller om man sitter vid ett skrivbord, så kan man inte komma tillbaka i jobb lika snabbt för att man ska läka i kroppen och så. Mm. Men sen så kan, är det då inte ovanligt att man går in och arbetar då en stund emellan igen och sen så till det blir dags för nästa behandling. Och den här tiden räcker. Och i Sverige hade vi ju då, för kan det vara 5-7 år sedan, då hade vi diskussioner om kvinnor som hade fått sin bröstcancerdiagnos 5 år tidigare. Mm. Och då bara funderar man på vad är det som liksom gör att kvinnor i Sverige för samma diagnos behöver vara sjukskrivna i 5 år medan man i Norge behöver vara sjukskriven för 1 år.
Mm. Och, jag tycker det är ju det är en superintressant fråga, och jag kan inte det norska systemet, men det låter ju som att det finns någonting där att titta på. Men är det då...
Jag tror att det bara är i Sverige där vi har haft en sjukförsäkring som inte har haft någon bortre gräns överhuvudtaget. I alla fall så är det ett av väldigt få länder. Så det är det normala i världen som då blev liksom på något sätt nästan medeltida i den svenska debatten.
Men det beror väl också på att vi har avskaffat det som kallas för förtidspension, eller det som hette förtidspension.
Det har ju bara bytt namn.
Ja, precis. Ja.
Men så det finns ju fortfarande.
Och förtidspension finns ju i flera andra länder också.
Ja, men det finns ju i Sverige också, fast det har bytt namn. Mm. Till, vad är det, aktivitetsersättning för människor under 30 och sjukersättning för människor över 30, tror jag det är något sånt. Jag är inte påläst på det. Men det som är min poäng och det som gör att jag är glad över att få vara här idag för att reda ut det här, de här sakerna, det är ju det här att i den engelskspråkiga litteraturen när det gäller de här sakerna så skiljer man ju på illness och disease. Mm. Och i den svenska litteraturen så har man sagt då att vi har inga riktiga bra ord för det, utan det närmaste vi kommer är lidande och sjukdom. Mm. Men man använder de begreppen här då också. Och då är det så att sjukdom och lidande är ju en subjektiv upplevelse. Sjukdom är ju mer en objektiv diagnos. Och då är det så att det är väldigt sällan ettor och nollor. Det är inte svart eller vitt. Det finns människor som är födda utan både armar och ben som arbetar heltid, och det finns människor som är förtidspensionerade, eller i alla fall har varit förtidspensionerade för de har haft besvär med knäna. Så att det är som Nisse Simonsson, den här kirurgen som brukar föreläsa, som är väldigt rolig, säger så här: det är inte hur vi har det, utan det är hur vi tar det. Och individens förväntningar på sjukdom och på livet i övrigt spelar oerhört stor roll hur man upplever ett lidande. Och jag pratar ju hela tiden om detta med att hur kropp och själ hänger ihop. Mm. Och detta sablas ju ner och tolkas ju då av många vänsterdebattörer som jag säger att sjukskrivna fejkar. Och det är inte alls samma sak. Jag tycker att det är en sån korkad invändning. Om vi bara tar en sån sak som det här med värk i kroppen. Ja, det är en enorm skillnad på hur vi upplever den. Om vi kommer på, ja men just det är ju för att jag har träningsvärk, för jag tränade igår. Visst. Eller det är för att jag håller på att få influensa. Smärta behöver inte vara större eller mindre. Det är inte det som är det viktiga, utan det är hur vi tolkar den här smärtan. Om vi har en smärta och vi... Så hur vi upplever den, alltså lidande, illness, det har ju att göra med om vi är rädda, om vi befinner oss i en trygg familjesituation eller om vi precis håller på att genomgå en skilsmässa, om det är en omorganisation på jobbet. Precis allting färgar hur vi upplever en sjukdom. Och det här...
Men jag måste avbryta lite för att... Mycket av det här du säger är ju lätt att förstå, men det finns ju också åtskilliga fall där läkare, som jag absolut inte i alla fall tänker överpröva, konstaterar att den här personen kan inte sitta i den här maskinen för hen har bara möjlighet att arbeta med händerna i en kvart, sen går det inte längre och kan bara sitta uppe så här länge och ha de här smärtorna och den här upplevelsen. Och där läkarna är helt på det klara med att den här personen kan inte utföra det här arbetet. Och där man ändå från Försäkringskassans håll hittar någon slags teoretiskt påhittat arbete som den här människan kanske skulle kunna utföras om det existerade. Och då får man i princip avslag på sjukpenning, för att någon gång någonstans i världen kanske det finns ett jobb som den här personen skulle kunna få.
Det är möjligt att detta är problem med den här definitionen av vad som är ett möjligt alternativt arbete. Men detta att man har ett läkarintyg i botten, det tycker inte jag säger någonting. För läkarintyg idag, många gånger så skriver ju de det patienten säger själva, eftersom många diagnoser är symptomdiagnoser, det är liksom upplevelser, ja, visst, trötthet eller liksom så och så. Så att de skriver det patienten vill höra, och jag är ännu mer, tror jag, med inslaget av privatvård, att man ska göra kunderna nöjda, att man ska se patienten som en kund. Och jag vet inte om du minns, men det, när de här Hells Angels höll på, då fanns det ju läkare som skrev intyg om att de inte kunde ha hjälm för de hade så svår hjälmproblematik. Eller ja. Och så att få ett läkarintyg på något, det tror jag är hur lätt som helst. Jag tror att jag skulle kunna gå ut härifrån idag och få ett läkarintyg på att jag inte kan arbeta. Sen kan man säga så här, tidigare har det varit så väldigt mycket att sjukförsäkringen har använts som en yrkesförsäkring. Att om du har haft ett yrke som servitris och burit tunga brickor och fått besvär med dina handleder, så har du kunnat liksom få förtidspension, eller först sjukpenning och sen förtidspension, istället för att säga så här, men hon kanske skulle kunna göra ett annat arbete, eller han skulle kunna göra ett annat arbete. Och det tycker jag i grunden är bra. Jag tycker att det här med arbete är ju jättemärkligt, för OECD gjorde en sammanställning och kritiserade Sverige för att vi hade erbjöd unga med svåra psykiska sjukdomar, alltså med svår ångest och med kanske i viss mån neuropsykiatriska funktionshinder, jag kommer inte ihåg. Vi kritiserade dem för att vi i Sverige lät dem sitta i passivitet, de kom aldrig ut på arbetsmarknaden. Och det är ju väldigt märkligt att om man då säger så här, ja, men det är väldigt bra för en ung människa, även om den personen har svår ångest, förlamande ångest, att komma ut på en arbetsplats. Vad är det då som säger att det självklart är bra för en, om jag ska ta det mest förbjudna exemplet som knappt går att prata om man inte har egen erfarenhet, men vi säger en person, en mamma som har förlorat sitt barn till exempel. Vad är det som säger att den personen blir bäst hjälpt av att bli sjukskriven i 5 år eller ännu längre, år efter år.
Men har vi då någonting i det fallet, eller andra exempel, har vi då någonting bättre att lita till än läkarkåren, menar du? Om det är för lätt att få sjukintyg, vem ska då avgöra att den som har förlorat sitt barn eller den som har den här svåra ångesten ändå kan jobba, om läkarna säger att nej, det är inte möjligt?
Ja, men då är vi tillbaka till det här i rättssäkerhet och min förtjusning i maktdelningsprinciper och i att lagen ska följas. Då är det så att det är Försäkringskassan som ska avgöra arbetsoförmåga och arbetsförmåga.
Och Försäkringskassan lägger ju ofta väldigt kort tid på det här.
Och det är läkarna som ska avgöra, det är inte läkarnas sak att avgöra arbetsförmåga, utan det är ju deras, de ska ju säga den här personen är sjuk eller frisk eller si och så. Och sen så tycker jag att jag har skrivit om det också, att jag tycker att läkarkåren har ett stort ansvar i att sjukfrånvaron dubblerades under 5 år, tror jag det var, i början på 2000-talet eller någonstans där runt omkring, utan att det finns några medicinska förklaringar till det. Det är klart att det är en attitydfråga från dem, och det tror jag har att göra med deras liksom minskade auktoritet, precis som man kan se det här med betygsinflationen, med lärarnas förlorade auktoritet och hur man mer tillfredsställer kunder och man ska göra alla nöjda och glada, och den svenska konflikträdslan. Men jag tycker att läkarna har en stor skuld som de inte har blivit fastnaglade för läkare gör på något sätt alltid gott, och det tror jag inte läkare gör.
Jag ska jag ska egentligen gå vidare till ett annat ämne, men jag måste säga att det är inte heller bara så att läkarna liksom tillfredsställer kundens behov och så vidare i de här fallen, för det är också så att det väldigt ofta blir ett enormt merarbete för läkarna när de skriver de här intygen. Sen får de tillbaka dem från Försäkringskassan för att de har valt ett ord fel, och då måste de ompröva. Så det är en väldigt stor process där läkarna får lägga väldigt mycket extra tid och samtidigt får väldigt missnöjda kunder, så att säga. Så det är inte bara så att det är bekvämt. Och Försäkringskassan lägger ju ofta väldigt lite tid på att avfärda de här läkarintygen i samma sekund som de ser att det saknas ett visst ord som skulle ha funnits med och så vidare.
Ja, fast jag ska också säga då, om du minns, när Göran Hägglund var socialminister så införde ju han någon ersättningsmodell där de landsting som nu tror jag det var så att om de hade klarade att få igenom mer än 50% av sina sjukintyg utan att få dem tillbaka med krav på komplettering så skulle de få någon ersättning. Och då tycker jag att det är oerhört märkligt, då var det några få som levde upp till det tror jag, och så var det andra som inte gjorde det, att läkarkåren där det krävs toppbetyg för att komma in på den utbildningen, den är 10 terminer lång, att de inte ska lära sig att kunna fylla i en blankett. Det finns också här.
Men det är för att de skickas tillbaka så oerhört
godtyckligt. Jag har sett läkarintyg som innehåller 3 meningar som kan vara så här, trötthet, koncentrationssvårigheter, sömnbesvär. Mm. Det säger ju ingenting om arbetsförmåga eller vad man ska kunna göra. Så det finns också, jag tycker att det är oerhört märkligt att om man kan liksom lära sig operera allt möjligt, men man kan liksom inte lära sig att fylla i en blankett. Det tycker jag är, och där finns någon maktdimension tror jag, där det handlar om att läkarna tycker så här, hallå, jag är faktiskt läkare. Ska jag behöva förklara det här för en gråhårig tant på Försäkringskassan?
Jo, men där tror jag att du har rätt, att det finns definitivt en sån aspekt. Men det finns också den här andra jag talar om, och där väldigt mycket hamnar i kläm. Och det här diskuteras jättemycket inom läkarkåren, att de måste i princip anställa folk som kan formulera exakt på det sätt som Försäkringskassan måste ha för att inte ge avslag, och att det har blivit en stor administrativ fråga.
Ja, men jag har intervjuat Urban Bengtsson till exempel, som är distriktsläkare, som är aktiv i, eller som är bekymrad över den här sjuklifieringen av samhället. Mm. Och han säger, han har aldrig fått tillbaka ett läkarintyg. Nej. Men han kan ju skriva då, varför kan inte andra skriva?
Mm. Jag kan inte svara på varför andra inte kan skriva, men jag tror inte att problemet är fullt så enkelt. Men eftersom tiden går väldigt fort här, och jag vill ändå att vi ska komma in på, innan vi avslutar diskussionen, du har precis skrivit om hur det utvecklas med alternativmedier. Du tog Nyheter Idag som exempel bland annat. Och jag ser ju också att opinionsjournalistiken förändras. Jag är själv en del i att försöka förändra opinionsjournalistiken och så vidare. Vi ser Svenskt Näringslivssajter som Arbetsmarknadsnytt som försöker slå sig in i opinionsjournalistiken. Vi ser Kvartal, inte Svenskt Näringsliv, men ändå företagarfinansierad, långsammare politisk sajter, om man ska kalla det. Och sen då långt ut på högerkanten eller högerpopulismen och rasismen, så hittar vi sånt som Samhällsnytt och Nyheter Idag. Det finns också fler och fler enorma Facebookgrupper som kan nå många hundratusen varje dag med ett politiskt innehåll. Tänker du kring hur opinionsjournalistiken har utvecklats medan du har varit en del av den? Och är det av godo och av ondo? Vad är värst? Vad är bäst?
Det var en svår fråga. Men jag skulle säga så här, att jag tycker att journalistiken överhuvudtaget har, de etablerade medierna har missat att göra sin hemläxa många gånger. Jag tycker att de fortsätter att göra misstag som inte borde göras.
Vilken typ av misstag kan det vara?
Ja, men dels så handlar det ju om det här med det som jag skrev om i den här En halv sanning är också en lögn, med offerjournalistik, och när man vinklar texter på ett sätt så att helheten blir missvisande, trots att man kanske har rätt i varenda citat, men man har valt bort på ett sätt som gör att liksom helheten blir skev, eller att man inte sätter det i sitt sammanhang, eller att man har reportage om liksom någon som kanske inte får sjukpenning, och så i andra änden så finns en försäkringskassa som är tyngd av tystnadsplikt som inte kan förklara varför. Eller det kan göras inslag om, låt säga nu, vi säger att någon som inte får en plats för en avgiftning, och så ställer man någon socialsekreterare till svars som inte kan säga någonting, och hon kan kanske inte säga, men det var ju för att du våldtog en annan boende förra gången och satte kniven mot halsen mot en anställd, ja, men var det nu än är, så kan man inte säga det. Och där blir också, i dramaturgin ligger ju också gärna det här gamla Jan Josefsson-modellen med att man ska sätta in en fot i dörren och de vill inte säga någonting istället för att förklara att det går inte att få fram någonting. Så det tycker jag är ett misstag. Sen så tycker jag illa om den här slafsigheten som finns. Och där skulle jag kunna exemplifiera med ett aktuellt fall. Men just också när jag skriver om socialförsäkringssystemen till exempel, eller om sjukskrivningsfrågor. Jag skrev ganska nyligen en text som handlade om otroligt intressanta rön om hur synen på vad vi gör på vårt arbete påverkar. Det kan liksom bli träning. Man kan få träningsresultat. Man kan få lägre blodfetter och man kan få lägre BMI och allt möjligt. Om man informeras om att, men de här arbetsuppgifterna som du utför, det innebär faktiskt liksom rekommendationerna för fysisk träning. Så liksom bantar man liksom av att få den informationen. Medan då de som fortsätter att utföra de här arbetsuppgifterna inte gör det. Och i den texten då så hade jag utgått från en bok som var skriven av en KI-professor. Och sen hade jag också refererat från en annan disputerad forskare, och så hade jag med flera icke-namngivna studier specificerade. När den sen då så är det en av dina vänsterkollegor som skriver en ledare om denna, där rubriken är "Sjukskrivna fejkar, inte Hanne Kjöller". Och då är det så att den skribenten som har skrivit detta på Aftonbladets ledarsida har ju förstås har inte orkat läsa boken, eller läsa några andra böcker eller ta del av några andra studier för att liksom möjligen kunna bredda debatten, eller det här är en skev tolkning hon gör, eller kunna fördjupa, men å andra sidan kan man säga så här eller si och så. Så personen i fråga är lat. Personen i fråga är feg, för att det är ju jag som angrips, för att det finns ingen på Aftonbladets ledarsida som vågar angripa två disputerade forskare för deras resultat, utan man säger så här: Hanne Kjöller hävdar att, och så liksom, nej men det här är ju forskningsresultat. Så slapp, lat och feg, alltså, tycker jag. Och då tycker jag att det är så här, att om man är arvoderad opinionsskribent så har man rätt att kräva att den personen, om man inte kan någonting, så ska man läsa på. Det är det som liksom jag tycker. Vi hamnar alltid, jag har ju arbetat som ledarskribent och varit tvungen att liksom publicera texter på daglig basis, och det är alltid så att vissa ämnen kan man bättre och andra kan man sämre, och vissa kan man nästan ingenting om. Och då tycker jag att det är en skyldighet mot läsarna att man läser på så gott man förmår med den tid man har.
Men om man tittar på den journalistik som vi har, är det någonting särskilt som har hänt som du menar gör...
Ja, men det här twittrandet, och man kan inte ställa samma sak på en twittrare som har varit 8 timmar i gruvan och sen kommer hem, och sen, då kan man slänga ur sig en åsikt hur som helst. Då behöver man kan inte kräva att den personen ska läsa på. Och då tycker jag att den här Twitterkulturen har flyttat in på opinionssidor. Det är för slappt och det är för mycket personangrepp. Och som liberal så tror jag att i princip alla röster kan höras. Och jag tycker att de goda argumenten ska vinna. Men om man säger såna här saker som Hanne Kjöller är känslokall, vad ska jag svara på det? Nej, det är inte alls det. Det går ju inte att svara på det. Eller Hanne Kjöller har aldrig varit sjuk själv. Eller, men vad vet du om det? Jag pratar inte om det. Det går liksom inte att angripa. Men däremot om man säger så här, Hanne Kjöller har fel här för att den här forskaren säger det här och det här, eller för att alla vet, eller liksom att man argumenterar i sak.
Men upplever du att det här är ett vänsterfenomen, eller menar du att det här går över hela opinionsjournalistiken och debatten?
Ja, jag kanske orättvis som jag säger att jag tycker att det är liksom ett Aftonbladet och politismproblem. Jag tycker att det är, för det är ju liksom främst där jag uppmärksammar det. Men jag tycker att det finns en slafsighet hos vänstern då, som det exemplet som jag gav nu är ju någon typ av faktaresistens också. Och det är lite fake news, fast jag hatar det begreppet, för det är det här att okej, hon hänvisar till det här. Men jag tänker inte läsa på. Jag tänker vara så arrogant, så jag tänker hålla fast vid min världsbild av att liksom, är man sjuk så är man sjuk. Trots att det inte finns en enda läkare i Sverige, jag är övertygad om det, som skulle säga att det finns, att det inte finns ett samband mellan kropp och själ.
Men då skulle mitt motargument skulle vara, och vi behöver inte gå tillbaks till en debatt från 2014 eller så. Men jag skulle ju då vilja säga att det är precis så jag uppfattade till exempel din kritik mot politism när vi var ganska nya. Att jag uppfattade den som slafsig, att det fanns påpekanden där om vad vi var och vad vi hade föresatt oss som inte var grundade i verkligheten och som jag tyckte var okunniga. Och som jag skrev just att den var okunnig och slafsig efter det.
Mm, fast jag hade ju läst era artiklar och jag utgick ju ändå från dem.
Mm.
Och sen så vet jag att du kritiserade mig vid något tillfälle på Twitter, tror jag det var, för att jag inte hade läst nyligen igen eller inte följt och sådär. Och det är ju lite så att man får bara en chans att göra ett första intryck. Alltså det kan ju vara så, om jag kanske äter lever en gång var tionde år för att se om jag har ändrat uppfattning och att jag inte tycker att det är en jättegod mat. Men man kan inte sitta och tugga i sig lever varenda dag för att när man tyckte att det här var läskigt första gången.
Det har jag full förståelse för. Men jag menar bara att jag uppfattade ju från mitt perspektiv att det du beskriver ser jag mer till höger. Så jag tror att det kanske handlar om vilka perspektiv vi har. Att vem man tycker gör det slappt, okunnigt och slafsigt. Och då menar inte jag att just du gör det, eller att jag ska inte peka ut någon person överhuvudtaget. Men från mitt perspektiv så ser jag det som ett mycket tydligare högerfenomen. Så jag tror att det handlar ganska mycket om vilka ingångsvärden vi har när vi läser de här texterna.
Ja, det är möjligt. Men om man skulle göra en studie på till exempel Dagens Nyheters ledarsida och på Aftonbladets ledarsida och se hur många som refererar till forskning eller till litteratur eller till studier eller till si och så, så, här, så undrar jag, skulle förvåna mig väldigt mycket om Aftonbladet vann den. Utan jag tycker att man är mer fast i föreställningar.
Jag efterlysa
om att
någon som gör det. Min fördomsbild är ju att DNs ledarsida mycket refererar vad någon har skrivit på Twitter tidigare på förmiddagen. Och att Aftonbladet till exempel, eller Politism, ofta tittar på studier. Ofta från fackförbunden, ofta från forskning som liksom har en grund i arbetarrörelsen eller har en idéfunktion. Men ändå att man hela tiden tittar på nya studier eller att man hänvisar till även säg OECD eller liknande också. Så att
men alltså vi kan inte nå någon sanning i detta fråga.
Vi får be någon undersöka detta åt oss.
Jag tycker att det är viktigt att ha på fötterna och försöka att utmana kanske sina föreställningar, att inte bara läsa liksom likasinnade eller där man vet, kanske inte bara läsa liksom studier från ni kanske inte bara ska läsa LO-rapporter utan även några SAF-rapporter och omvänta.
Det låter som en rimlig slutpunkt tycker jag, för nu har vi gjort det längsta avsnittet hittills.
Okay.
Men jag vill tacka dig jättemycket för att du kom hit.
Tack.
Det var väldigt trevligt.
Tack.